Jaha, jag tänkte ta upp ett ställe i Bibeln som ni säkert har hört läsas och har läst själva och så där ganska många gånger. Vi kan börja med att läsa, det är ganska långt, men jag har det på väggen där bakom också samtidigt. Det är Hesekiel 37 och vers 1-14. Det är Hesekiel som får han blir ombedd att profetera och han får en uppenbarelse. Så det är den vi läser om här. Det står så här. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full av ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, människbarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben, se jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och ben kom tillsammans så att ben fogades till ben medan jag såg på. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden. Så säger Herren Gud. Kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter. En mycket stor skara. Och sen kommer själva tydningen av den här synen han har fått. Han sa till mig, människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Så de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem. Så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar. Och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Jag har hört den här texten predikas över ett otal gånger. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Och oftast så har man tagit den här texten, i alla fall den första delen av texten, applicerat den på församlingen. Man ser en andefattig, nästan död församling och en pastor som står och ser hur hans församling sakta växer till liv och fylls med ande. Ja, personligen så tycker jag om den här typen av predikan. Jag tror att det är många församlingar som faktiskt behöver höra den och vakna upp rent andemässigt. Däremot skulle jag nog själv inte gå till just den här texten för att prata om det, för att jag är ganska noga med att man läser Bibeln i sin kontext, i sitt sammanhang då. För ibland så tror jag att vi är ganska angelägna om att göra Bibelns texter relevanta. Ibland är vi så angelägna att göra texterna relevanta så att effekten blir nästan tvärtom. Man tar någonting ur Bibeln så att det blir det betyder inte riktigt lika mycket som det gör när man läser i sin kontext, om man säger så. Och vi vill gärna att Bibelns texter ska handla om oss när vi läser om det, men den gör inte alltid det. Den här söndagen, idag och nästa söndag, hade jag tänkt att prata lite om den här texten i sitt sammanhang. Men jag ska börja lite grann med Gud presenterar sig på väldigt många olika sätt när man läser Bibeln. Jag har tre exempel här som har lite grann med skapelsen att göra. Men som sagt, det finns massor med exempel man kan ta. Han presenterar sig som skaparen av himmel och jord. Det behöver man ju bara gå till första Mosebok 1 och 1 och se att han är skaparen av allt vi ser, allt vi känner, allt vi upplever. Man brukar dela upp det i tid, rum och materia. Han har skapat allt. Sen när Mose får sitt uppdrag att leda Israels barn ur Egypten så presenterar sig Gud som jag är. Och det ligger mycket i det uttrycket. Bland annat då att han är inte skapad, han är jämt. Han är alltid densamme, han ändras inte. Och han är utan slut. Sen bland annat i Uppenbarelseboken så presenterar han sig som alfa och omega. Alltså det första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Han är början och slutet av skapelsen. Och i det här begreppet så innefattar ju allting däremellan. Det betyder bland annat då att han är suverän. Han har full kontroll över sin skapelse. Men i Jesaja kapitel 46 och 9-10 så presenterar sig Gud på ett annat sätt. Han säger så här: jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Gud är alltså en profetisk Gud också. Han säger vad som ska komma långt innan det sker. Det var ganska liten text här senare. Men någonstans mellan 27-33% av Bibelns innehåll är profetiskt. Eller det var i alla fall profetiskt när det skrevs. Mycket av det här har ju redan gått i uppfyllelse. Och varför man säger 27-33%, det är att det beror på lite vem man frågar. 27% av Bibelns innehåll som är profetiskt är väldigt tydligt att det är profetiskt. Att det är sånt som inte hade skett när det profeterades. Men sen finns det vissa saker man diskuterar om det var profetiskt eller inte. Så man brukar säga 27-33%. Och som sagt, en hel del har redan gått i uppfyllelse. Man kan ta som exempel då de här Daniels profetior om han fick se bland annat en staty med guldhuvud och så axlar och armar av silver och sen koppar och järn då längst ner. Och även fyra stycken olika djur eller odjur som man kan säga. Och det här representerar då det babyloniska riket och sen det medopersiska, det grekiska och det romerska riket. Och det är med en enorm exakthet som det här sen besannades, de här profetierna. Sen finns det också runt 300 profetier angående Jesu första tillkommelse om man läser Gamla testamentet. En del av de här är ju repetitioner eller olika profetier som tar upp samma händelse, om man säger, i Jesu liv. Men man räknar med att 109 stycken distinkta profetier om Jesu första tillkommelse. Vi har några exempel här. Att han skulle födas i Betlehem. Det står till och med Betlehem Efrata, tror jag heter, om vart han skulle födas. För att det fanns två stycken olika Betlehem i Israel vid den tiden. Så att det är exakt. Han skulle vara av Judas stam, av Davids ett. Han skulle rida in i Jerusalem på en åsna. Står i Sakaria redan. Korsfästelsen kan man läsa om i psalm 22 och i Jesaja 53 bland annat. Att han skulle bli begravd i en rik mans grav och att han skulle göra under och tecken och så vidare. Som sagt, det finns 109 stycken saker. Och jag tror att det fanns då, precis som nu, sådana som var lite mer filosofiskt lagda som tänkte, ja, det står här att han ska rida in i Jerusalem på en åsna. Då kunde man nog tolka det på en mängd olika sätt. Men Jerusalem var huvudstad, nu är det Rom som är huvudstad. Och kejsaren Caesar är väl lite som en åsna, så då tycker man att då kanske Jesus ska vinna över honom och rida in i Rom. Så man kunde ju tolka på precis vilket sätt som helst. Men det här som hade sagts, det uppenbarades, det uppfylldes ju bokstavligt. Det roliga är att alla de här 109 profetierna uppfylldes just bokstavligt, precis som det stod. Så jag tror att resten av profetierna i Bibeln, som det står om, som inte är uppfyllda än, också kommer att uppfyllas bokstavligt. Bland annat står det att Jesus ska komma tillbaks. Han ska sitta på Davids tron i Jerusalem och han kommer att styra världen med hjälp av Israels folk. Det är väldigt många som är om det här till att men vi som kristna är ju det nya Israel, så att då måste ju det var så att vi ska styra världen och att Jesu tron är i himlen just nu. Det känns också lite grann som det här med att han skulle rida in i Rom och övervinna Caesar. Så som sagt, allt har uppfyllts bokstavligt, precis som det står. Så vad handlar då Hesekiels profetia om, det vi läste? Det här med de förtorkade benen som får liv. Hesekiel, precis som Daniel då, han profeterade under en period när judarna hade deporterats till Babylonien. Det var 500-talet före Kristus. Och det här kapitlet som vi läste nu, det handlar om hur Israel ska komma tillbaka till sitt land. Hesekiel hade profeterat väldigt mycket till grannländerna om dom, och även till Israel om dom, eller juda då, om dom. På grund av deras avgudadyrkan och så. Men just det här handlar om hur Israel ska komma tillbaka till landet. Och för att få ett riktigt sammanhang så behöver man nog läsa i alla fall kapitel 36-39. Det ska jag inte göra nu. Det skulle ta lite för lång tid. Men jag har ett litet sammandrag här. Kapitel 6. Där blir Hesekiel ombedd att profetera till bergen, höjderna, bäckarna och dalarna. Alltså till själva landet. Inte till folket då, utan till landet och hur det skulle förbereda sig på att folket skulle komma tillbaks. Det står att det ska återigen få grönska och frodas, och det skulle till och med kunna jämföras med Edens lustgård till slut när allt var färdigt. Det står också där att folket skulle hämtas till landet från alla folken och från alla länder dit de hade skingrats. Kapitel 37 koncentrerar sig mer på folket. Hur de ska komma tillbaka till sitt land, den text som vi läste om nu. Hur de ska vara ett folk och att de ska ha David som kung faktiskt. Och sen står att Herrens boning ska vara mitt bland dem för evigt. Så om man går till kapitel 38 och 39 så handlar det om ett krig mot specifikt namngivna länder och hur Gud ingriper i det här kriget. Det är något som jag kommer gå in lite mer på nästa söndag. Men det är väldigt intressant också. Sen om man går ännu längre, Hesekiel 40-48 handlar om det kommande tusenårsriket. Det handlar om staden Jerusalem alltså. Det handlar om templet som ska byggas det fjärde i ordningen om man räknar dem. Och sen landet, hur det ska delas upp mellan de 12 stammarna och så vidare. Blev det då så här när Israel kom tillbaks från Babylonien? Kung Koresh, eller Cyrus om man tittar på historiekanalerna på tvn, så presenteras han som Cyrus. Han lät Israel komma tillbaks till sitt land år 539 före Kristus och bygga upp templet under ledning av Esra bland annat. Men de fick ju inte tillbaks landet, utan de var ju fortfarande under Persien. Och sen några år senare under kung Artaxerxes så fick Nehemja tillåtelse att bygga upp Jerusalem som stad. För den hade förfallit under de här 70 åren de hade varit borta. Men de fick inte tillbaka sin kung bara för att de fick tillbaka staden. Så att de var fortfarande under persiskt styre. Och sen kom ju grekerna med Alexander den store i spetsen och tog över det här området. Och sen kom romarna och tog över området. Så 500 år senare så hade de faktiskt inte fått tillbaka sitt land. De bodde där, många av dem, men de hade inte fått tillbaka landet. Och de hade ingen kung heller. De hade Herodes, men han var ju inte riktigt en kung. Han var mer ditsatt för att hålla koll på Israels folk av romarna då. Men det var Nehemia som fick det här uppdraget att bygga upp staden. Och exakt 483 år efter att han fick den tillåtelsen. På dagen faktiskt, 483 år efter. Så kom Jesus ridande in i Jerusalem på ett åsneföl. Och det här är en enorm profetia från Daniels bok som gick i uppfyllelse. Att det skulle gå precis 483 år mellan de här två sakerna. Det är något som man inte kan gissa, tror jag. Utan det måste vara från Gud. Men när Jesus kommer ridande in i Jerusalem så är det ju en folkskara som kastar sina mantlar och palmkvistar och så framför Jesus. Men den stora delen av Israel och framförallt de religiösa ledarna tog ju inte emot Jesus som kung. De ville inte ha honom som kung och de tog inte emot honom som den messias som de hade blivit lovade. Istället så tog de ju hjälp av romarna och korsfäste Jesus. Och sen vet vi hur det gick. Jesus pratade om hur det ska gå i Matteus 24:2. När lärjungarna pekade på templet och sa, titta hur stort och vackert det här är. Så sa Jesus så här. Men han sa till dem, ser ni allt detta? Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Och det här är intressant för det är också en sån här ordagrann profetia som gick i uppfyllelse på 70-talet, alltså 40 år efter Kristus. År 70 efter Kristus till och med. Så judarna hade gjort något uppror mot Rom och romarna brände ner templet helt enkelt. Och när det brann så blev det så varmt så att guldet som var på väggarna i templet, det smälte och rann in mellan stenarna. Så att romarna, för att komma åt det här guldet, så tog de och rev templet sten för sten. Och Jesus sa ju, det kommer inte lämna sten på sten. Och här ser man hur ordagrant allting uppfylls som Gud har sagt att det ska bli. Den här gången skingrades folket också över hela världen. Inte till ett speciellt land, utan de skingrades över hela världen. Och så gick det mer än 1800 år faktiskt. Så det vi läser om i Hesekiels profetia här, det är ingenting som infriades när de kom tillbaka från Babylonien och sådär. Utan det är någonting som fortfarande väntar på sin fullbordan. Och under de här 1800 åren så hade ju landet verkligen lämnats öde. En författare som hette Mark Twain. Han skrev bland annat böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn, om det är någon som kommer ihåg dem. Han skrev också en bok 1869 där han beskriver sin resa genom Europa och bland annat Israel. Och där skriver han vad han såg när han färdades genom landet. Och han skrev att han såg nästan inte en enda människa. Han såg ingen som bodde i landet. Han såg nästan inga träd eller växter heller. Det var någon gång under de här 1800 åren så var det nämligen någon som hade insatt en skatt på träd. Så att de som hade träd på sin mark, de högg ner träden för att slippa betala skatt. Så att det var verkligen öde. Vad såg han istället? Han såg berg, sten och på vissa ställen sumpmark som var full av malariamygg. Inget trevligt ställe alltså. Men det fanns några som ändå var intresserade av det här landet. då några judar faktiskt kände sig manade att köpa loss mark och börja bruka marken. Och så började landet förberedas. Om man hoppar fram en bit till, så första halvan av 1940-talet. Det har ju gått till historien som en av de absolut värsta tiderna i judarnas historia. Hitler satte igång sin demoniska plan, som han kallade den slutgiltiga lösningen. Han trodde att han kunde lösa alla världens problem egentligen genom att utrota judarna som folk. Och det vi kallar för förintelsen var ett faktum då. Och det är nu faktiskt nu i dagarna 75 år sedan ett av de största koncentrationslägren, alltså Auschwitz, befriades. Och när man tänker på de här koncentrationslägren, då hur var det då själva tydningen av Hesekiels syn om de förtorkade benen började? Om vi börjar på vers 11, får vi se hur uttydningen var. Människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och visst kan man säga att de är upphämtade ur sina gravar. De begravde sina släktingar, sina föräldrar, syskon och sina barn i de där koncentrationslägren. Och den här hemska tiden ledde ju till att världen fick någon typ av tillfällig samvetskris, så att man bestämde sig för att judarna ska få tillbaka sitt land. Och det fick de ju en del av landet i alla fall. Så den 14 maj 1948... Den 14 maj 1948 blev Israel en nation i Mellanöstern igen. De blev ju inte varmt välkomnade av alla, kan man inte säga. Utan den 15 maj 1948, inte ens 24 timmar efter att de hade utropat sig till en självständig nation, så blev de attackerade för första gången av sina grannländer. Men, säger vissa då, hur kan det här handla om Israel som nation idag? De tror ju inte ens, alltså de har ju inte tagit emot Jesus som Guds son. De tror ju inte att Jesus var deras messias. Hur kan då profetierna handla om dem? Jag skulle vilja läsa Hesekiel 36, alltså kapitlet innan våran text här. Där står det så här: säg därför till Israels hus, det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn, som ni har prisat och ärat, och för att ni är så duktiga hela tiden. Är det så? Nej, det var fel översättning. Det står så här: utan för mitt heliga namn, som ni har vanärat bland folken dit ni har kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de ska inse att jag är Herren. Det var alltså inte i tro de skulle komma tillbaka till landet, utan i otro. Man räknar med att över 80% av de som lever i Israel nu som är genetiskt från Abraham, Isak och Jakob. Över 80% av dem tror inte ens på någon gud. De är ateister. Och de flesta av de övriga 20% tror ju på Gud, men de har inte tagit emot Jesus som sin messias. Det är bara en liten, men en växande men ganska liten grupp som faktiskt är vad vi kallar för kristna judar. Men det stämmer ju överens väldigt bra med vad Hesekiel skriver här, att de ska komma tillbaka till landet i otro. Nu tror ju många så här också. Jag skulle vilja säga, om man tittar över världen, att en majoritet av de kristna tror att det är kyrkan som är det nya Israel. Att just för att Israel inte tror, att de inte tog emot Jesus och att de faktiskt korsfäste honom, så har Gud övergett dem och förkastat dem och startat kyrkan istället. Men då skulle jag faktiskt vilja läsa Jeremia 31 och 35-37. Det Jeremia tar upp det här. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och ordnat månen och stjärnorna till att lysa om natten. Han som rör upp havet så att vågorna dånar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning upphör, alltså solen, månen och stjärnorna, inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra som folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt de har gjort, säger Herren. Några snabba frågor här. Solen, månen och stjärnorna, finns de kvar? Ja, det gör de. Har man kunnat mäta himlen eller utforska jordens kärna? Det har man ju inte. Alltså, det känns som att varje månad läser man om att nu har vi kunnat se längre ut i rymden och vi hittat så här många miljoner galaxer till. Det är ju enormt vad lite vi vet om rymden egentligen, om man tänker efter. Och det är faktiskt samma sak om man tittar ner mot jorden. Vi har teorier om vad som finns under oss, men egentligen så vet vi inte så mycket. På vissa ställen har man försökt att borra ner. Man kommer ett par kilometer och sen är det tvärstopp för att det blir för hårt. Så att teorier finns, men vi har inte kunnat utforska de här ställena. Och då enligt Jeremia 31, så eftersom vi inte har kunnat göra det här så är ju Israel fortfarande Guds folk. Okej, säger vi då. De är tillbaks till landet, i landet som det står i Hesekiel. Men det står ju också att de ska bli fyllda av Guds ande. Så här står det i Hesekiel 36 och 27. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Är det här något som har hänt? Nej, det är ju inte det. Mer än 80% som vi såg är ju till och med ateister. Men det här skriver Paulus om rätt mycket i Romarbrevet. Romarbrevet 9-11. Det handlar ju mycket om den här frågan. Men nu när så många hedningar börjar bli kristna, vad har då hänt med löftena till Israel? Och där skriver Paulus så här. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. Alltså så att vi inte sätter oss i deras ställe. Förhärdelse har drabbats en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Sakaria skriver också om det här. Det är en profetia om Messias eller då Jesu andra tillkommelse. Då står det så här. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Det är ju då vid Jesu andra tillkommelse som det här kommer att uppfyllas fullt ut. De kommer att vara ett folk. De kommer att ha en kung. Och de kommer att bo i ett land som kan jämföras med Edens lustgård. Och Herrens boning kommer att vara mitt ibland dem för evigt. Jaha, och kan man undra varför jag har gått igenom en historielektion här. Vad vi ser här i Hesekiels profetia är ju inte en profetia som har gått i uppfyllelse. Utan vad vi kan se är ju en profetia som håller på att gå i uppfyllelse. Och när man går in på detalj kan man säga med vilken precision allting sker. I precis rätt ordning som står i Hesekiel. Och Hesekiel är ju bara en av dem som profeterar om det här. Men han är nog den som går in mest på detalj. Och sätter i en kronologisk följd. Som vi läste i Jesaja då 46, så berättar ju Gud i förväg vad som ska hända. Och vad han säger, det kommer att hända förr eller senare. För Gud kan inte ljuga. Många har ju genom historien hatat judarna och Israels folk. De har anklagat dem för att ha varit Jesusmördare bland annat. Jag tror att mycket av det här kommer ju från Augustinus 400-talet efter Kristus. Och även Martin Luther på 1500-talet var väldigt kritisk till judarna som folk. Och det har liksom legat kvar på något sätt. Och de säger att, eller de har då önskat att Gud ska ha övergett judarna och istället valt ut sin församling. Men jag ser det som en enorm tröst att Gud fortfarande har en plan för Israel. För om Gud med sån exakthet och precision håller precis allt vad han har lovat sitt folk. Ett folk som han valde ut för så många år sedan. Varför skulle han då inte lova eller hålla allt han har lovat oss? Vi har ju fått en massa löften. Vi behöver bara gå till Johannes 3:16 som alla kan. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Om Gud håller sina löften till sitt folk, då håller han sina löften till oss också. Det är en enorm tröst tycker jag. Om man ser det tvärtom då. Om Gud hade lovat en massa saker till ett speciellt folk och sen vänt om och valt ett annat folk och bara struntat i det första. Vad säger det om Guds karaktär? Hur skulle vi då kunna tro på vad han har lovat oss? Det står att ingen kan någonsin rycka er ur min faders hand. Det är ett enormt löfte vi har fått. Så att han håller sina löften till oss precis som han höll till Israel. Även om vi precis som Israels folk ibland snubblar och faller. Och vi glömmer bort Gud eller sätter oss själva först och såna här saker i vissa perioder. Så håller han löften han har gett till oss. För han är en Gud som inte kan ljuga. Det ligger i hans natur att hålla vad han har lovat. Paulus skriver så här. Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Tack kära Fader i himmelen att du är en Gud som verkligen går att lita på. Tack Jesus att du har valt ut oss också som ditt folk. Och att du har löften till oss som du verkligen kommer att infria. Tack att vi också kan se i ditt ord genom de här profetiska texterna att du är Gud, att du finns. Att det är ett av de starkaste bevisen för att det vi tror på faktiskt är sant. Tack Jesus för det. Amen.